En julberättelse. Dagen hade börjat gnistrande kall, men när den svaga eftermiddagssolen kröp ner i ett blålila dis och en fuktig vind började vispa om bland grangrenarna bakom smedjan, hade Johannes sett till att det fanns ved inne för hela julhelgen. Efter den sista rundan för kvällen i stall och ladugård stod han begrundande och såg hur stjärnhimmeln allt mer började döljas bakom en molnbank som steg upp bakom höjderna i sydväst. Blåsten kom från sydost, och det betydde att det skulle komma mera snö. Kinderna var lite frostnutna när han steg in i stugan, och han stannade till vid spisen för att värma sig och känna alla dan för dandofter. Nyhackat enris ovan köksskåpet, skänkspad till dopp i grytan på svalning, nybakat bröd insvept i bakdukar och vällukten som fanns kvar efter småflickornas julbad. De sov redan fridfullt i utdragssoffan, och han hörde Maria förbereda för natten inne i kammaren. Alla var trötta efter allt stök. Det kunde han förstå. Det hade blivit sent innan han hade sett över alla dörrar och reglar därute. Nu ville han bara stå en stund för att vara kvar i den förunderliga känslan av fullkomlighet som fanns omkring honom. Tacksam och nöjd smök han försiktigt in och lade sig bredvid Maria. Det blir nog ovär, sa han och drog upp täcket. Köla kryper in. Hals, tror du då det går för finra i Örkutmyra? De har det eländigt i år och. Maria viskade för att inte väcka lillflickan. Höglunda frua var innan med aftas. Hon var ner till Västerrattna och såg att äldste pojken deras var där och bytte till sig lite mjöl för en tock och en kniv fingabben tarité. En pöse mjöl, det är inte mö att ha det. Johannes låg tyst en stund. Tycker du jag ska åka dit? Sa han till slut. Klarar ni er själva då? Det tar nog hela dagen och det är julafton i mörda. Det vi har räcker gott och väl, och vi är klara med julstöke. Tösera och jag klarar tå det som hör julafton till. Johannes funderade. Hans Maria hade nog rätt. Allt var förberett inför helgen. Höet var hemkört från myrladan, smöret kärnat och getosten klar. Huset var städat, brödet bakat och pressyltan, korven, skinkan och allt som hörde till julbordet fanns i skafferiet. Han kände hur hennes hand la sig över hans bröst. Finngubben kom och tackade när du satt på nybrötet första gången i våras. Han sa itna, men han var där med trumma och spela. Du har aldrig fått så mycket tillbaka på utseden någon gång. Du får tacka tillbaka. Rösten var övertalande, men ändå mjuk. Det var som Maria sagt och mer därtill. Skörden hade varit bra. Hösare räckte till ännu en ko i ladugården. Mer havre och råg än någonsin. Och frosten hade inte tagit potatisen som på de andra gårdarna runt omkring. Han hade aldrig diskuterat med någon om finngubbens trummande runt fälten. Men inom sig hade han tanken att det kanske på något sätt hjälpt till. Han hade sett en del och hört mycket om vad de sega skogsfinnarna kunde. Då får det bli så, sa han. Jag ger mig iväg dem öran. Nu söver vi. Det såg ut att bli som han spott. Stora, tunga snöflingor drev in över gården när han efter en stadig julfrukost lastade i åkryssen. 2/4 mjöl, 1/2 tunna potatis och några kålhuvuden. Maria kom från Vistusboden med tre rejäla bitar saltat fläsk, en ost och några bröd. Flickorna bar på en spånkorg fylld med äpplen. Alla hjälptes åt att stoppa om det som var känsligt för köld med tomsäckar och ett utkänt täcke. När allt var klart, hästen förspänd och fårskinnsfällen tillrättalagd, smackade han och gjorde ett lätt slag med tömmarna. Vi sparar på dappet tills du kommer tillbaka, ropade Maria efter honom när han svängde ut på gårdsplanen. Han lyfte handen. Han skulle klara sig utan att bli hungrig, även om han framför sig hade två fjärdingsväg på stigar, över myrar och delvis obanad terräng. Snön drev nästan vågrätt när han körde förbi julstången med granris i toppen och norrut över höjderna han kände så väl. Det var åtskilliga milor han hade kolat däromkring under årens lopp. Det var gott och väl över middagstid när han letade sig fram den sista biten över de få och små åkerlapparna fram till Fintorpet. Han hade hoppats att snöandet skulle ge sig fram på dagen, men istället blev det värre. På sina ställen hade snön virvlat upp i flera fot höga drivor och nu föll den så tät att han hade svårt att se de hukande husen. Tjock och osig rök från sur ved drev ner mot honom och stack honom i näsan när han bankade på den gistna dörren. Det var äldste pojken som öppnade. Guds frid, du får hjälpa mig med julgåvorna. Det är brått om jag ska komma hem innan snöväre stöpper mig. Vi släpert jämt innan dörra. Det var snart gjort. Pojken var rask. Och Johannes stannade till innanför dörren. Han hade velat säga några ord till finngubben som tack för den goda skörden och önska en julefrid. Men han såg inte till honom. Det som fanns i torpets enda rum var pojkens småsyskon som med stora ögon stod in till den öppna, rykande härden och modern som hela tiden hade händerna upplyfta och knäppta i tacksägelser med tårarna strömmande. Förra julen hade det varit finngubben som kommit fram, tagit hans händer och tackat med en ström av ord på finska. Nu var det pojken som gjorde så. Höll hans händer utan ord. Det hade sitt och Johannes hade sin oro för hemfärden, så han önskade julefrid och skyndade ut. Det ven i knutkryssen och blåsten piskade snön mot hans ansikte när han skakat av fällen och satt sig till rätta. Med kisande ögon spanade han efter de spår hästen och åkryssen gjort. Men de hade drivit igen och han kunde inte se längre än kanske 10 alnar framför hästen. Han skulle bli tvungen att ta den enfjärdingsväg längre vägen längs bäcken från Märkärnet och sen över myrarna mot Kavelflyten. Över höjderna skulle han inte hitta vägen nu när han inte kunde se omgivningarna. Johannes var en man som inte oroade sig i onödan, men han blev efter ett tag allt mer betänksam. Det knakade runt omkring. Blåsten och den tunga snön bröt av veka stammar och ibland kunde han höra braket från träd som föll. Snön, allt tyngre och blötare, la sig i tjocka lager över hästens länder och fårskinnsfällen. Han kände den allt starkare lukten av våt ull från fällen, men den varma doften från häst som alltid fanns när det var ute och körde blåste bort i de tjocka sjoken av snö som drev deras väg. Det gick sakta framåt. Och den svaga dagen som fanns i den korta vinterdagen övergick i en allt mörkare skymning. Snart skulle nattens mörker råda. Aldrig tidigare hade han varit ute i ett sånt väder. När hästen stannade framför några stora furor som stupat var han helt vilsen. Trots att han var en van skogsman kunde han inte se något som kunde ge honom en fingervisning om väderstrecken. Blåstens riktning gick inte att lita på när den inte hade fritt spelrum mellan höjderna. Det kunde lika gärna komma från sydost som från syd eller sydväst. Snön låg djup och hästens buk hade på slutet släpat i de högsta drivorna när han tagit i för att komma igenom den vall åkryssen la upp framför sig. Nu stod det stilla och Johannes insåg missmodigt att det inte skulle gå att fortsätta. Han steg ur, samlade ihop tömmarna och hängde dem över selhornet. Det fanns inget annat att göra än att leta upp en plats där han kunde gräva ner sig i snön och svepa fårskinnsfällen omkring sig. Han skvatt till när han vände sig om för att hämta fällen. Finngubben stod bredvid åkryssen med den långa grå vadmalsjackan knäppt upp i halsen och öronlapparna på savolaxmössan knutna under hakan. Den korta skärmen var neddragen i pannan och det väderbitna och åldrade ansiktet syntes knappt inom pälslinningarna. Han stod tyst. Med armrörelser uppmanade han Johannes att sätta sig i åkryssen. Förundrad och osäker satte han sig i sätet och drog upp fällen. Genom snögloppet såg han hur finngubben gick fram till hästen. Det verkade som han talade, men inget ljud hördes. Han rörde inte hästen. Efter en stund i stillhet framför började han gå och hästen följde efter. Förbi rotvältor, genom ungskog, över myrar och frusna bäckar i dånande storm och piskande snö. Mörkret föll och till slut kunde Johannes inte urskilja vare sig finngubbe eller häst framför sig. Han följde med i rörelserna och lät det som skedde ske. Det gick sakta framåt, men det var hela tiden i rörelse. Johannes hade ingen uppfattning om tid, men han kände i kroppen att det hade varit på väg länge. Fukten hade börjat tränga igenom och allt oftare var han tvungen att dra bort snön från ansiktet med ullvantarna. Han hade börjat huttra av kylan som trängde sig in och misströstan började smyga sig på honom. Det bästa var nog att stoppa finngubben och slå ett läger för natten. Just som han var på väg att ropa skymtade han ett svagt ljus från ett fönster. Strax efter stannade hästen vid en husvägg och finngubben dök upp vid sidan. Han pekade mot det som Johannes till sin häpnad kände igen som sin egen stalldörr. Ordlös steg han stelt ur och kände på dörren för att försäkra sig om att han inte sett i syne. När han vände sig om för att tacka finngubben var han försvunnen. Ingenstans fanns han att se. Upplevelsen hade varit märklig och satte sin prägel på julaftonskvällen. Det var mycket som det skulle pratas om. Deras oro, hans missmod, vad som hänt sedan med finngubben och om snöovädret som var det värsta i mannaminne. Någon julotta var inte att tänka på. Kyrkbesöket fick vänta tills nyårsdagen. Efter nyårshögemässan i Mangskogs kyrka stannade Johannes, Maria och flickorna som traditionen bjöd och släktingar. Som vanligt var också kyrkoherden och hans fru där för att undfängnas av helgernas överflöd. Efter sista kaffekoppen drog kararna sig undan för att stoppa piporna. Johannes, fortfarande uppfylld av julaftonens märkliga upplevelse, berättade vad han varit med om. När han var färdig såg kyrkoherden länge och eftertänksamt på honom. Du vet alltså inte. Finngubben är död, sa han. Jag jordfäste honom ovanligt nog på en lördag. Nu under förvintern. Utan högmässa. sonhustrun, äldste pojken och en släkting från Hittamack kom hit med honom i en kista pojken snickrat ihop av bräder från en gammal lada. Det drog honom på en hösgrinda det lånat. På hemvägen satt Johannes tankfull. Det köldknarrade från medarna och ovanför dem glimmade Vintergatans myriader av stjärnor. Flickorna hade somnat inbäddade i sina fårskinnsfällar och Maria satt tyst. När det svängde in mot Bjurebäcken vände han sig mot Maria. Det var ett konstigt djur. Det får vara höllst det vill med det där. Men vi har i alla fall lärt oss nu att den får mer tillbaka än den ger.